Fredagen den 3 maj gick årets parasportgala av stapeln. En mängd priser delades ut för bästa prestationer under förra året. Årets manliga idrottare gick till Sebastian Modin, flerfaldig mästare i längdskidor och skidskytte. Modin har en synnedsättning som också en annan pristagare har, Fatmir Seremeti, som fick pris som årets förebild. Vi har med oss direkt från Malmö. Grattis, Fatmir!
Tack så jättemycket!
Du har ju själv fått flera medaljer eftersom du spelat goalball på elitnivå. Men nu har du fått det här. Man kan väl säga att det är ett slags hederspris. Vad betyder det för dig?
Det är en stor heder. Såklart är det en stor ära att få ta emot det här priset. Det betyder ju att det man gör och har gjort betyder mer även för liksom andra. Jag sa på prisutdelningen när jag höll mitt lilla tal att det här kanske är ett av de finaste priserna jag har fått. Det är klart att det är kul att få medaljer och massor med sådana saker också, men att liksom, ja, men någon annan tycker att det man gör är bra, det är lite finare på något sätt.
Hade du förväntat dig det?
Nej, kanske inte riktigt så. Det var ju kul att överhuvudtaget ens bli nominerad liksom, och få komma på galan. Sen är det ju fantastiska människor som också var nominerade. Caroline Persson från Malmö som spelar para ishockey, som är liksom enda tjejen som gjort mål internationellt. Och Lisa då som är bowlare som gör jättemycket saker för liksom, att lyfta psykisk ohälsa. Så jag visste att konkurrensen var stentuff och det är fantastiskt att liksom ens vara nominerad. Ja, det var kul när mitt namn ropades ut.
Du är ju känd för en bredare allmänhet som kanske inte vet så mycket om goalball. För att du är en influencer på sociala medieplattformen TikTok. Och där berättar du om din vardag som blind på ett ganska humoristiskt sätt. Men du pratar ju även om allmänna problem som social utsatthet och psykisk ohälsa.
I motiveringen så var ju det den andra delen av varför jag fick priset. Det var ju just det här påverkansarbetet eller lobbying för vår målgrupp ut emot samhället. Och det tycker jag är ännu finare på ett sätt. För att det är ju en sak liksom att kunna ta medaljer och träna och tävla och så utomlands. Så det är klart att det känns jättefint att bli uppmärksammad för själva liksom insatsen på EM i Rotterdam förra året. Där jag kunde bidra rätt mycket som, vad ska man kalla det, för lite lagpappa kanske, eftersom jag är äldst och varit med mest. Men just den andra delen att försöka få allmänheten att förstå både våra utmaningar med synnedsättning och blindhet i Sverige, men också vad vi faktiskt kan. För jag tycker att det saknas jättemycket kunskap där ute och det märks ju att sånt här behövs. Jag är inte ensam nu om att vara på TikTok och Instagram och sociala medier och dela med mig av livet som blind. Det finns ju en hel del andra också, inte minst en jätteduktig tjej som heter Parima Atarian som också jobbar mycket med humorn och börjar få en stor följarskara. Så det jag tycker det är kul och jag tycker att vi ska bli ännu fler.
I den här motiveringen så står det att du under goalball-EM så fanns du med på planen och kämpade för laget trots skadeproblem. Och så peppar du dina lagkamrater och klev in som en viktig ledargestalt och förebild för de yngre spelarna. Hur jobbar du för att förhöra den här, du nämnde själv, fadersgestalten?
Jag har varit med nu, i år blir det 24 år som jag har varit med på yttersta elitnivån. Man har lärt sig en hel del att hålla lugnet, att veta vad som är viktigt att fokusera på här och nu liksom och sådär. Precis innan EM där i Rotterdam så drog jag ju tyvärr en skada i min biceps, vilket gör att jag inte alls kunde delta i det offensiva spelet och hjälpa laget på det sättet som jag brukar, som jag är bra på. Och då fick jag ju en defensiv roll i form av att jag fick spela center hela turneringen och då verkligen jobba med det psykiska också i laget.
Hur hanterar du att du själv då inte kunde vara på den positionen som du är bra på?
Det är klart, det psykiskt är det jättetufft i väldigt jämna matcher där jag vet att fan, hade jag bara kunnat skjuta ordentligt så hade ju det här inte varit så svårt liksom, eller så här jobbigt. Men jag får ju helt enkelt, där får man jobba med sitt eget psyke och lita på sina medspelare och tala om för dem vad de ska göra istället och försöka få dem att göra det jag hade gjort istället.
Jobbar du på andra sätt med att vara en förebild förutom på TikTok och i som ledargestalt och inom sport?
Ja, men alltså jag skriver ju då artiklar på nätet och försöker få in någon debattartikel hit och någon liksom påverka på det sättet. Sen räds jag inte att ta debatten om frågor som är viktiga för oss. Jag räds inte att använda mina plattformar nu till att påverka politiker och beslutsfattare vad gäller både parasporten som till exempel har under en lång tid inte fått den resurstilldelning som vi behöver för att kunna mäta oss internationellt exempelvis. Jag räds inte heller att i våra egna led, synskaderörelsen och andra, ställa krav och ha liksom, vara lite nagel i ögat och tänka att nej men hörni, vi har gjort jättemycket bra men vi kan bättre, vi måste skärpa oss, vi måste liksom hänga med i tiden. Jag har alltid haft ett väldigt, väldigt stort rättspatos och det har också ställt till det för mig många gånger i mitt liv.
Pratar om att det har varit svårt för dig att få plats inom synskaderörelsen, Synskadades riksförbund eller?
Delvis, absolut. Visst har det varit så, men också genom min karriär inom idrotten. Liksom, det har funnits tillfällen inom föreningslivet där jag också har tyckt att nej, men hörni, vi kan inte bete oss så här. Varför har vi så lite representation av personer med funktionsnedsättning som har chefspositioner eller bestämmande positioner och då har jag liksom fått lite på käften för det, men det är okej, okay. Jag är van att ta smällar för det visar ju sig så här långt efteråt att ja men det fanns ändå ett syfte och det fanns en majoritet som ändå hejade på mig och samma med synskaderörelsen och ja men SRF till exempel, som ett exempel, jag älskar SRF, jag tycker SRF är fantastiskt, vi säger jag alltid när jag pratar om SRF. Det är en otroligt viktig organisation men vi måste tillsammans kunna ställa krav på varandra också. Och jag tycker att SRF börjar ta steg åt, börjar bli lite mer i tiden men vi har långt mycket kvar att göra tillsammans för att faktiskt bli en absolut relevant organisation som fungerar 2024.
Vad är det du saknar och vad tänker du behövs rent konkret? Har du några förslag?
Jag brukar ofta jämföra med HBTQ-rörelsen. Liksom, där de har ju verkligen fått gehör för sina frågor senaste 2 decennierna till exempel. Där våra frågor tyvärr har gått bakåt. Vi har ju en större andel personer som är arbetslösa som inte borde vara det, som inte behöver vara det. Vi har ledsagningsfrågan till exempel som inte rört sig framåt ett dugg. Och här är vi som en organisation jätteviktiga i att tänka om.
Vad betyder det?
Det betyder att vi har inte råd att vara utanför Instagram och TikTok. Vi har inte råd att liksom inte vara relevant på sociala medier. Vi måste kunna utnyttja de resurser, de förebilder, de profiler vi har. Precis som HBTQ-rörelsen gjort i alla dagar. Liksom med, men, säger Mark Levengood och alla vet vem han är och varför. Liksom. Och vilka frågor som har varit viktiga för honom exempelvis. Och sen måste vi ju kunna ta större ansvar, större positioner i lobbyingarbetet och inte bara sitta och fika på riksdagskansliet eller med regeringsföreträdare, lägga ut en bild på Facebook och tycka att nu har vi liksom sagt vad vi tycker och tänker. Vi måste också visa hur starka vi är.
Det blir oundvikligt att jag ställer frågan, är Fatmir Mark Levengood inom synskadevärlden?
Nej, nu är Mark Levengood på en helt annan nivå. Men vi har flera Mark Levengood inom vår egen rörelse.
Hur blir man ens en bra förebild? Hur jobbar du själv med att liksom försöka vara det?
Men det är så här, jag tror så här att oavsett vad du tycker och tänker, vad du än liksom gör, så kommer det alltid att finnas någon som stör sig på dig. Det kommer alltid finnas någon som säger nej, men gör inte så, eller det där funkar inte. Jag tänker så här, se till att du ger mer än du tar, försök att liksom nå ut med det du tycker är viktigt. Man måste också våga ta kritik och förstå att om det är 3 som inte som tycker att det du gör inte är bra, så finns det 7 andra, 12 andra som tycker det är fantastiskt. Och det är så du får tänka. Liksom, ta inte åt det personligen, utan bara kör på. Och såklart försök att tänka lite större än dig själv.
Sista frågan. Vem är din förebild?
Jag har genom mina år haft jättemånga förebilder. Om man säger så. Från början när jag var barn så tyckte jag att de här fotbollsspelarna, Maradona och Pelé och de här var häftiga. Sen liksom inom vår egen rörelse, jag menar de spelarna som har varit där innan mig, Jimmy Björkstrand till exempel, Torsten Karlsson. Sen ser jag upp till människor som till exempel Laila Ström, som tyvärr inte finns längre. Hon räddade ju mitt liv genom att introducera mig till parasporten. Hade hon inte introducerat mig till goalball, så jag mådde ju så dåligt så jag inte ens ville leva. Liksom. Tänk en människa som gör så mycket för andra helt utan förväntan på liksom någon egen vinning. Jag tycker det är sådana människor är otroligt häftiga förebilder, och det finns många.
Berätta bara lite kort om henne för de som inte kände till henne.
Laila Ström jobbade på det som idag heter Specialpedagogiska skolmyndigheten. Men hennes uppgift var ju att hjälpa mina lärare och skolan att hantera ett barn med synnedsättning. Men hon insåg ju väldigt snabbt att oavsett vilka insatser vi gör för den här killen, kommer det ju inte att hjälpa så länge han inte liksom ens vill leva, och han tycker inte det är roligt att ens finnas till liksom. Men hon såg också väldigt tidigt att det enda som fick mig att le eller tycka att livet var lite kul var när vi pratade idrott. Så hon började tjata på mig om att jag måste testa goalball då, eller idrott anpassat för personer med synnedsättning, och mer eller mindre tvingade mig att åka till, på den tiden var det Tomteboda skolan, på TRC och prova idrott. Sen ställde hon upp och körde mig till och från träningen hemma i Malmö i över 6 månader innan jag fastnade. Liksom. Och det här är en människa som mer eller mindre räddat livet på mig. Och det finns inte jättemånga sådana ute i världen.
Hur gammal var du då?
Slutet på 9:an, började på gymnasiet.
Ja, då var du 16 år ungefär.
Ja, något sånt. Exakt. Och det var en väldigt, väldigt tuff tid för mig rent åldersmässigt och sådär. Mycket hände i tonåren. Jag höll på att förlora synen fullständigt. Liksom. Det gick väldigt snabbt för mig att förlora synen från 100% ner till 20% på nästan 2 år. Och efter det så gradvis ner. Liksom. Jag visste att jag kommer ju att bli blind, och den tanken kunde jag inte förlika mig med på något sätt. Jag har glaukom, barndomsglaukom. Årets förebild är ju lite så. Man är inte själv om det här, utan det är någon annan som tycker det här. Och då är ju ni alla del av detta.
Då säger jag grattis en gång till dig, Fatmir Seremeti, för årets förebild.
Tack så jättemycket.